och sanning.
Mats, han behöver ingen högtalare, han är en högtalare. Och egentligen, det Mats nu sa här inledningsvis här, och det Jocke fortsatte på och det jag kommer att fortsätta på, det är inte så konstigt. Därför vi har en och samma ande som bor i oss. Och skulle han vara schizofren på något sätt och börja dividera hit och dit, är vi öppna för den heliga ande så för han oss in i ordet. Det är bara så. Och dagens predikan, den kommer att handla om ordet och bönens tjänst. Ordet och bönens tjänst. Och det beror till viss del på att jag har upplevt en stark kallelse tillbaks till den tjänsten. Och det i sin tur beror, tror jag, på att det har varit saker och ting som har dragit mig bort ifrån den tjänsten. Den sista året som jag inte har varit uppmärksam på. Därför att det har varit saker som i och för sig inte alls har varit, jag ska säga, synd och skam. Utan det har varit saker och ting som hör med verksamheten att göra. Men kanske mer verksamhet stavat med ä. En verksamhet stavat med e. Men det här är ju ingenting nytt. Detta med att det är saker och ting som händer i en verksamhet som drar fokus från det viktigaste. Istället så håller jag på med det som är viktigt i och för sig. Men det viktigaste har förlorat sin betydelse eller sitt fokus. Ni vet ju vad Jesus säger om detta med fokus och prioriteringar. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Sök först. Och då är det ju många som gärna suger åt sig det där allt det andra också. Det är ju det man är ute efter. Och då tänker man, när man är i det stadiet, att då ska jag ju ha den där nya bilen. Då ska jag ha det där nya jobbet. Jag ska ha mera pengar. Jag ska ha mera betalt och så vidare. Det är det man tänker som allt det andra också. Men när du börjar med rätt prioriteringar, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så förlorar allt det där sin betydelse. Pengarna, bilen, jobbet. Där det blir ett som är viktigt. Och det är Jesus Kristus som Herre i våra liv. Vi har ju sett lite grann av en explosion i kyrkan det här året. Ja, när vi tillsammans tittade igenom vårt år i församlingen, när Inga-Lill skulle skriva årsberättelsen, så upptäckte jag ju att det har ju gått ett år snart sedan vi började invaderas av flyktingar och människor fyllde den här kyrkan till bristningsgränsen. Och sen har det fortsatt. Och det har fångat oss med storm. Många av oss har engagerat sig starkt och de som inte har engagerat sig har också blivit engagerade. Med böner förstås för det som händer i kyrkan. Men också ett litet gnagande dåligt samvete över att man inte kan vara med. Man orkar det kanske inte. Man vill, men orkar inte. Och den här spridande oron, trycket av allt det som behöver göras. Och det man vill göra men kan inte göra. Det har på något sätt fångat oss och mig på ett felaktigt sätt, måste jag säga. Och bekänna att jag måste för min egen skull och för Guds skull hitta tillbaks till min tjänst. Ordet och bönens tjänst. Apostlagärningarna, det sjätte kapitlet. Här ser vi att det är ingenting nytt som händer under solen, som den käre predikaren skrev i predikaren. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbesedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 till sig alla lärjungarna och sa: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet, så vi ger vid dem den uppgiften. Själva ska vi ägna åt oss bönen och ordets tjänst. Själva ska vi ägna åt oss åt bönen och åt ordets tjänst." Här ser vi alltså att det var ingenting nytt, det här med en verksamhet som växer och fångar upp medlemmar och ledare. Och det är välsignelser som flödar in i församlingen och som skapar en mängd av engagemang. Ingenting fel, märk väl, det är ingenting fel i sig. Men när såna här saker flödar in i en församling och skapar ett engagemang som blir verksamhet med ä, då har vi hamnat snett. Och då är det väldigt viktigt, tror jag, att vi på något sätt kan göra en koordinering i vår verksamhet och hitta tillbaks till huvudspåret. Och det viktigaste i en Guds församling, att hitta tillbaks till bönen och ordets tjänst. För utan ett ledarskap som lever i den tjänsten så får församlingen vilse. Och då får ledarskapet vilse. Och jag vet inte om du har varit och gått i skogen och upptäckt till din fasa att du är vilse. Men det är en ganska skrämmande upplevelse när man upptäcker att jag vet inte riktigt var jag befinner mig. Vart, åt vilket håll ska jag gå? Men då är det så dags att vakna. Men det bästa sättet att på något sätt hitta tillbaks till rätt riktning när man har gått vilse i skogen, det är att gå tillbaks från där man kom och hitta tillbaks till ett nytt fokus där man börjar känna igen sig. Men här har jag varit förut, här känner jag igen mig. Den där tallen med den där konstiga grenen, Det är ju där jag ska ta till vänster och jag tog till höger och så vidare. Man kan hitta tillbaks till orientering om man börjar gå tillbaks och upptäcka var man gick fel. Mose var inne i en väldigt stark verksamhet han också, som fångade upp ledarskapet och honom inte minst. Det var ju väldigt mycket dans på den tiden. Man tvistade ju till och från med varandra hela tiden. Och det skapade ju en oro, en besvärlig situation för Mose. Och så vet ni hur det blev. Att det, helt plötsligt så började fler i ledarskapet eller i församlingen att profetera. Och man klagade bittert till Mose att få tyst på dem där. Det är ju inte de som ska hålla på med det där. Det här är någonting som har hänt här som är fel. Och Mose säger en bön där som jag tror skulle kunna stå på agendan idag. Att allt Guds folk blev profeter. att allt Guds folk blev profeter. Då skulle det bli farligt att gå i kyrkan. Då blir han avslöjad av alla och man måste erkänna att hos er finns verkligen Gud. Om allt Guds folk blev profeter. Min bön är att vi ska hitta tillbaks till bönen och ordets tjänst. För att jag tror att den är navet för en församling idag. Att kunna gå vidare. Att det inte hamnar snett och fel. Det kan vara så små nyanser av felaktiga beslut som tas. Eller saker och ting som fångar vår uppmärksamhet och vårt engagemang och vår kraft. Små nyanser av felaktiga färger som till slut blir en helhet och så ser vi att det blev inte riktigt den rätta färgen till slut. I Gamla testamentet så var ju Mose, fick han ju uppdraget av Gud att bygga en kyrka i öknen. Och han fick anvisningar från Gud. Det var inte vilka anvisningar som helst, utan det var precisa anvisningar av hur det skulle se ut, vilka färger, vilka material och allt det här var i exakta proportioner och exakta färger. Inte en nyansskillnad, utan det var exakta färger som var angivna. Och det står om Mose att han gjorde i alla stycken så som Herren hade sagt. Han gick inte ifrån mönsterbilden. Och vårt uppdrag idag som Guds församling och som ledarskap i Guds församling är att hitta tillbaka till mönsterbilden. Att inte tappa bort mönstret. En del är ju snarstuckna. Och när man håller på med det så är det ju lätt att tappa en maska. Men då måste man ju börja om. Det går inte att köra vidare, utan man måste liksom hitta tillbaka till början och börja om på nytt. Det går inte att maska. Man måste hitta tillbaka till början och börja om. Bibelns mönsterbild på församlingen som en bedjande församling. Den är ett huvudstråk i församlingens historik och i historien kring hur församlingen ska byggas, som vi på något sätt aldrig får glömma. Det är därför vi varje vecka ordnar med böneakuten i kyrkan här. Och ni vet ju hur det är. Att tyvärr så är det väl så, måste vi erkänna, att den samlingen är församlingens minst besökta samling. Och det skulle jag vilja se en förändring på. Jag skulle vilja se att det blev församlingens största högtidsstund när vi kommer samman i kyrkan för att be. För så är läget i världen. För så är läget i Sverige. Att Guds ande uppmanar sitt folk till bön för Sverige, bön för världen, bön för den situation vi har runt omkring oss idag. Den uppmanar till bön. Guds ande i oss uppmanar till bön. Och Bibeln är fylld på exempel på vad gemensam bön åstadkommer. Vad överenskommelsens bön åstadkommer. Apostelgärningarna 4 kan vi ta ett exempel ifrån. Apostelgärningarna 4 kapitel. Där står det som en överskrift mitt i kapitlet i folkbibeln. Bön i förföljelsetid. Nej, det är inte det någonting som vi upplever, att vi har förföljelse. Det enda som förföljer oss är väl kanske ett dåligt samvete. Men den tidens förföljelse var något helt annat. Men idag så närmar vi oss en tid då Guds församling kommer att få känna av förföljelsen. Om vi inte hittar tillbaks till församlingens huvuduppgift, måste jag säga, bönen och ordens tjänst. Sverige har stått inför förföljelse tidigare i historien. Men vad har församlingen, vad har Guds folk gjort? Man har vänt sig till Gud i bön och ropat till Gud om beskydd över våra gränser. Och Gud har satt en helig stämpel på Sverige. Var den stämpeln har tagit i vägen idag, det vet jag inte. Men den finns inte kvar över våra gränser idag. Om inte det är så att Guds folk hittar tillbaks till mönsterbilden, bönen och ordets tjänst. Hur vän har det? Hur vän vi, det är med den lilla församlingen i Bollstabruk. Så kan vi säga som den lille Bogren. Han var liten till växten, han var inte så stor i anseende, men han hade en stor frimodighet. Därför när han gick fram så sa han alltid: här kommer Gud och Bogren. Och Gud och Bogren är alltid i majoritet. Och det kan vi säga. Det är inte mycket med Bollsta pingstförsamling, Bollsta kyrkans vänner. Men vi är alltid i majoritet. För här finns Gud med oss. Gud med oss. Och det får vi inte glömma bort. Att trots litenheten och trots besvären och bekymren och oron och ångesten och kraftlösheten, så har du Gud i ditt hjärta, så finns det hopp. Apostlagärningarna 4, bön i förföljelsetid. Petrus och Johannes hade ju blivit fängslade och förbjudna att fortsätta att tala i det här namnet Jesus. Det är för att man hade hjälpt en sjuk på fötterna. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästen och de äldste hade sagt till dem. Vers 23 läste jag alltså från. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel och jord, hav och allt som är i dem. Du har sagt genom din helige ande, som talade genom vår fader David, din tjänare: varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom den helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakade platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. De predikade frimodigt Guds ord. Ordet och bönens tjänst, de går hand i hand. Man bad. Och det, vi måste hitta tillbaks till den här trosfriska bönen. Och bönen som är kopplad till Guds ord. Därför är det kanske den starkaste bönen en kristen kan be. En bön som är kopplad till Guds ord. Som pekar och lyfter upp Guds löften inför Gud och påminner Gud om det löften han gett sitt folk och som innehåller också lilla mig. Det var det man gjorde. Man koncentrerade sig inte sin bön till att beskriva situationen, hur hemskt det var och vilka hot som de upplevde, utan de lyfte fram Herrens löften. Vad han har gjort tidigare i generationer. Man lyfte upp det han har gjort genom vår fader David, din tjänare. Man beskrev ju för sig situationen, vilka som hotgrupper som fanns. Men man bad inte som kanske i första hand jag kanske skulle ha bett, att gode Gud, jag ber om att du ska slå dem med blindhet så att vi kan smyga undan någonstans på ett mörkt ställe och dra något gammalt över oss och dölja oss från de här hoten. Och gömma oss någonstans. Nej, de bad om frimodighet. Att fortsätta predika ordet. Trots hoten som de hade nyss tagit emot om att fortsätter ni att tala detta ord och tala om detta namnet Jesus så kommer ni att dö. De talade och bad om frimodighet. Och när de hade slutat be så skakade inte bara folket utan marken, jorden skakade av Guds härlighet som sänkte sig över den lilla församlingen som var i bön i förföljelsetid. Efter att ha lyft fram Gud och hans makt i centrum så presenterar man sitt behov. Jag tror att vi måste på något sätt piska oss till att hitta till den rätta bönen. Först, tacksägelse till Gud för den han är, det han har gjort och det han har skapat oss till. Som nummer två så ska vi också kunna lyfta fram hans fantastiska makt där han sitter på härlighetens tron. Har övervunnit den onde och hans änglar. Och har all makt i himmelen och på jorden. För att göra långt mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka. Och som nummer tre först. Presentera våra behov. Jag tror att det är väldigt viktigt den här turordningen. Och på något sätt måste vi ta kommandot över oss själva. Och hitta dit. Och leda oss själva in i tacksägelse. Det är inget känslosprång i första hand, utan det är en lydnadshandling. Tacka Herren till han är god. Tacka Herren till han är god. Vi har alla anledning att tacka Herren. Man bad konkret och man bad djärvt. Också det tror jag vi behöver komma in i. Som församling, som enskild medlem i församlingen, att be djärvt och konkret om situationen här i Bollsta. Att inte bara bli en samlingspunkt för människor att komma till kyrkan och känna sig att det är mysigt i kyrkan. Utan vi ska be att Gud får uppenbara sig för människorna som kommer hit. För hit idag, så i dessa dagar så kommer alltså muslimer in i kyrkan och upplever att det är ingen skillnad. Det är helt ofarligt att komma till Pingstkyrkan i Bollsta som muslim. Och det ska det ju vara i och för sig. Men de ska känna att här finns den helige guden. Det här är den helige gudens församling. Och den helige ande ska överbevisa dem. Om synd, rättfärdighet och dom. Det får vi i tack och lov överlämna till den helige ande att sköta om. Men ber vi djärvt och modigt och frimodigt så tror jag att det kommer att ske. Om vi som en församling, en gemenskap ber djärvt och frimodigt till Gud om att överbevisa människor som sätter sin fot i kyrkan om att du är en verklighet. Överbevisa dem om synd, rättfärdighet och dom. Så kommer vi att få se bilden vi såg här en fredag kväll i höst. I Lucia-tid. När säkert varenda dopdräkt i kyrkan var upptagen. Och människor strömmade fram här och sjöng. Man sjöng Lucia-sången i och för sig. Men det var några som sa det, tänk om det här hade varit en dopkandidater som strömmade fram. Istället för Lucia-kandidater. Och jag tror att det var en profetisk bild som Gud ville visa oss. Att det här kommer att ske. Det här kommer att ske. Det kommer att bli en ström av människor som kommer i kyrkans centrum och söker sig fram för en anledning. Man vill döpa sig till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Den här hösten, som sagt var, har ju fyllt kyrkan med en mängd olika nationaliteter. Albaner, syrianer, palestinier, ukrainare, ryssar, ja, name it. Och så har vi varit några bolstabor också. Och det är tillräckligt svårt att prata till, så att bolstaborna förstår. Men det här blev ett bekymmer för mig som jag kände jag höll på att ta. Ta glädjen ifrån mig att predika. Hur ska jag kunna predika så att ukrainarna förstår? Syrianerna, albanerna. Jag kan några ord på albanska. Falemendir, det är tack. Och måla är äpple. Och kompira är potatis. Men inte kan jag predika med de orden och få någon sorts stygn i deras hjärtan. Och jag kan en haltande dålig engelska för att kunna klara av att kunna direkt översätta det jag säger på svenska om jag ska tolka mig själv. Även om jag gjorde mina tappra försök. Men jag kände att det här håller inte. Jag får ingen kontakt med den helige ande om jag försöker prestera själv predikan på så många språk jag bara kan och inte kan för att nå dessa. Och jag fattade till slut att det enda sättet att nå dem är att predika frimodigt på det språk som Herren har skapat mig till att prata på svenska. Sen sköter den helige ande om resten. Förstå här och försöka tala en knackig engelska och en ännu knackigare svenska när jag ska försöka tala till ukrainarna kommer aldrig att nå dem. Om inte jag har ett samarbete med den helige ande. Och det finns bara en väg att gå för att få ett samarbete med den helige ande. Och det är att hitta tillbaka till bönen och ordets tjänst. För det bekänner sig den helige ande till. Bönen och ordets tjänst är nämligen en tjänst som är tillsatt av Gud själv i sin församling. Bönen som vi beder är betydelsefull. Betydelsefullare än du kanske tror. Och det är därför jag tror att vi behöver fatta det. Om du inte har fattat det idag så är det dags för dig att fatta det nu. Att bönen som du beder, om det är så i din ensamhet, är högsta prioritet för Gud. Men bönen som vi beder tillsammans med stor frimodighet och djärvhet, den är värdesatt i himmelen mer än någonsin annat, någonting annat. I Uppenbarelsebokens 8:e kapitel så står det om de heligas böner. Och det är märkligt att det står där i Uppenbarelsebokens 8:e kapitel om ett tillfälle när det blir alldeles tyst i himmelen. Annars är lovsången stark, konstant i himmelen inför Guds tron. Men här nämns ett tillfälle när det blir tyst i himmelen. Och när är det tillfället? Jo, när de heligas böner ska tas upp inför Gud. Det finns en helig respekt och en helig förväntan i den himmelska världen när våra böner stiger upp inför Gud. Vi kan läsa innantill Uppenbarelsebokens 8:e kapitel. Jag läser från vers 1, om jag kan se. När lammet bröt det 7:e sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Och jag såg de 7 änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs 7 basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden. Och det åskade, dundrade, blixtrade och jorden skälvde. Vad var det som hände där i bland lärjungarna när de bad i förföljelsetider? När deras frimodiga och järva bön steg upp inför Gud och blandades med rökelsen från altaret. Bönesvaret kom och det blev omskakande verksamhet. Jorden skälvde. För den där bönen i förföljelsetider i apostlagärningarna. Hörrni, jag tror att det är dags för oss att ha såna böner som skakar om hela Bollstabruk. Att människor stiger ut ur sina hus och börjar ropa av skräck. Vad är det som händer? Är det jordbävning? Nej, det är böneakuten. Det är böneakuten i Bollstakyrkan. Det är där epicentrum är. För omskakelsen i Ådalen. I Jesu namn. Ska den här församlingen kunna växa till. Och då menar jag inte bara i vänskapskretsen. Som söker sig till kyrkan och tycker att det är trevligt och mysigt i kyrkan. Utan växa i gemenskapen som hittar tillbaks till ordet och bönens tjänst som församling. Att vi blir kända som en församling som ber och ägnar sig åt ordet. Mer än någonting annat. Som en del människor vill uppmärksamma. På ett särskilt sätt förstås. Och tycka att det är märkvärdigt. För jag ser en fara mitt i allt detta som vi ser som ett stort bönesvar. Att kyrkan har blivit en öppen kyrka. Det har vi bett om. Och vi har bett om att Gud ska sända människor inom ordets hörhåll. Det har vi bett om. Och Gud har svarat på våra böner. Men ibland vet ni att bönesvaren blir inte alltid som vi har tänkt oss det. Och Det här är ett tvetydigt budskap kan tyckas. Men jag tror att det är en viktig observandum som vi måste lyfta fram idag. Och som jag har fått på mitt hjärta att lyfta fram som en viktig sak att ta upp i församlingen. Att verksamheten får inte ta över från det viktigaste i församlingens mandat. Här på orten, nämligen att vara en bönen och ordets församling som lever med Gud. Det behöver inte innebära att vi därför ska sparka ut alla som har kommit till kyrkan. Absolut inte. Men kanske att vi måste hitta tillbaks till det viktigaste och rätt prioriteringsordning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så kan ni få allt det andra också. Vad jag vill säga med det är att en fara när såna här saker händer, som jag har upplevt det, som jag själv har erfarit, är att det griper tag i oss på ett sånt sätt och får ett sånt engagemang i oss känslomässigt och på alla områden att det blir energislavar. Vi blir energi. Vi tappar energi. Därför att det här är energitjuvar som stjäl energi från oss och vi har svårt att säga nej. Vi har svårt att avgöra att nu är det nog, Herre. Vi måste ta, som Jesus säger till sina lärjungar, kom med mig och vila er lite. Gå åt sidan för att vila er lite. Vi måste hitta tillbaks till rätt proportioner på utgivande och mottagande. Och tyvärr den här hösten kände jag ett tag här att det var bara utgivande. För mig och för många andra tror jag i församlingen. Och lite mottagande av Guds kraft, välbehövlig vila och uppbyggelse. Uppmuntra varandra med dessa ord, säger i Bibeln. Att vi behöver uppmuntra varandra. Och vi måste ge akt på varandra, säger Bibeln. Så att vi ser om det här saker och ting som är på väg att hända, som inte är nyttigt för oss. Jag skulle kunna hålla på länge här, men jag ska gå mot avslutning. Därför att jag tror att det viktigaste är sagt. Att hitta tillbaks till bönen och ordets tjänst. För mig, men jag tror att vi måste göra det som gemene man och kvinna i församlingen. Att hitta tillbaks till bönen och ordets tjänst. Därför att det gagnar ingenting om det bara blir en verksamhet med ä. Och jag tror att det är viktigt för oss att hitta till att det är saker och ting vi gör är ledda av Gud. Födda av Gud. Inte bara som det har kanske blivit den här sista tiden för många av oss och för mig inräknat att behoven har varit det som har tagit över. Och jag tror att det här är någonting som jag måste lära mig och jag måste på något sätt kunna dela med mig av den lärdomen till er alla. Att inte köra livet ur oss, även om det är en god sak. När den första församlingen som beskrivs i Bibeln, de ägnade mycket tid till bön och ordets tjänst. Ledarskapet inte minst. Så att när de kom fram med saker och ting inför församlingen så kunde de säga att vi och den helige ande har beslutat. Vi och den helige ande har förstått att det är den här vägen vi ska gå. Att det inte blir motsatsförhållande här. Därför vi ska ha klart för oss att det Gud vill är att alla människor ska bli frälsta. Det är hans vilja. Men vi kan inte frälsa människor. Gud kan. Om vi ser alla dessa behov som idag finns att möta i Bollstabruk och i Kramfors kommun, så blir det inte mindre det här året. Utan flyktingströmmen fortsätter att strömma in i vårt land, trots SDs framgång i riksdag och så här. Så fortsätter flyktingströmmen att strömma in och behoven ökar. Nya människor kommer, nya livsöden som vi får ta till oss och som äter sig in i våra hjärtan och i vår själ. Vad kan vi göra? Inte mycket. Men vi tjänar en Gud som förmår göra långt mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka. Och det är det här fokuset vi måste förändra. Vad kan jag göra? Och vad kan Gud göra? Och vad kan vi göra tillsammans? Gud och Bogren, vet ni. Eller Gud och Vänstig. Eller Gud och Öman. Och så vidare. För vi ska ha klart för oss att det inte bara flyktingströmmen som behöver vår uppmärksamhet, som behöver vårt fokus. Utan idag så har vi en ström av andemakter som väller in i vårt land. Och vad gör Guds folk? Jo, de jobbar och sliter för att hjälpa flyktingar. Och det är rätt och riktigt. Men man märker inte det annalkande hotet från öster, från väster, från norr och från söder. Man är inne i en verksamhet som har fångat allt intresse och all kraft och all... Älska Herren med all din kraft, all din styrka och hela din själ. En rätt prioriteringsordning för att hitta rätt i denna besvärliga tid med alla dessa behov och samtidigt hoten som står runt omkring oss. Gud, hjälp oss. Gud med oss. Amen. Herre, jag ber att du ska välsigna ditt folk idag, Herre. Och välsigna din församling här i Bollstabruk. Där du har ställt oss att vara. Att vara ett ljus i mörkret. Ett salt i världen, Herre. Men nu ber jag att det här ljuset ska få börja brinna allt starkare. Att saltet ska bli allt saltare, Herre. Och att vi ska bli allt starkare i dig, Herre. Jag ber att du ska välsigna oss var och en och hjälpa oss att hitta tillbaks till det väsentligaste. Att först söka dig och ditt rike för att sedan få allt det andra också, Herre. Jag ber för din församling här i Bollsta. Jag ber om ditt blods beskydd, Herre. Över våra tankar, över våra hjärtan, över våra själar, ande, själ och kropp, Herre. Varenda en av oss, familjerna i vår församling, Herre. Att du ska bevara våra hjärtan och tankar i dig, Kristus, i Jesu Kristi namn. Nu ber jag att du ska välsigna oss var och en, Herre, att vi med din hjälp kan hitta tillbaks till huvudfåran och huvudkallelsen för oss som kristna att först söka dig och att hitta tillbaks till bönen och ordets tjänst i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.